allihopa och välkomna till avsnitt 296 av Ångestpodden.
Hej allesammans.
Jag bara stannar lite på välkomna.
Välkomna. Slå in ner där du är. Koppla in hörlurarna, det har du förmodligen redan gjort. Och så ska du faktiskt få över en timme. Väldigt, väldigt bra material.
Ja, ett fint avsnitt har vi att erbjuda idag, måste jag säga.
Men jag bara säga, alltså igår trodde jag ju fick en hjärnskakning igen.
Aha.
Jag ringde mamma, pappa och Emil.
Mm-hmm.
För jag slog huvudet i luckan i mitt badrumsskåp.
Amen.
Ja,
du lärde dig inget första gången då?
Nej, och jag blev så rädd.
Mm.
Jag bara, gud, jag kommer ha fått en liksom hjärnskakning här igen. Och vad är detta? Du vet, jag kände mig verkligen så. Men det tror jag inte att det var.
Nej, det hade vi nog vetat nu då.
Ja.
Mm.
Har du mycket ångest?
Mm, nej.
Åh, vad skönt.
Det skulle jag inte säga.
Mm.
Jag pratade ändå lite med mamma om det igår. Hon hade lyssnat tillbaka lite. Recapat gamla avsnitt.
Ja.
Nej, hon hade lyssnat på avsnittet som vi släppte för kanske en månad sedan.
Ja.
Bara, det var ett jättebra avsnitt så, men jag blev lite bekymrad för att du sa att du var så ledsen.
Mm.
Jag bara, ja, men jag har ju verkligen varit det. Men det är bättre nu, sa jag ändå och kände att jag liksom menade det.
Ja.
Sen är det ju fortfarande liksom så här, ja men nu har jag ju liksom börjat i terapi då via Mendy som vi ska prata mer om alldeles strax.
Ja.
Men liksom, jag är inte i den liksom ledsna stämningen som jag var för bara typ en, två månader sedan.
Det märker jag.
Ja, alltså det jag liksom typ tänker att jag mår dåligt för nu eller det jag har tagit tag i nu är liksom mer generellt någonting som jag vill ta tag i för mig själv. För att jag tror att det kan bekymra mig i framtiden om jag inte gör det. Men den här ledsna stämningen har jag lite kommit ur liksom.
Mm.
Jag är liksom på rätt väg känner jag ändå.
Skönt.
Så det känns bra. Mm. Ja, och inte så mycket ångest i alla fall inte idag. Lite stressad så, men ja, det är bara, det kan ju vara normalt.
Men det är
också
för du flyttar in i din lilla lägenhet.
Ja, liksom. Precis. Och vi ska iväg och föreläsa. Det är liksom mycket på en och samma gång. Men ja, det är ju bara kul. Jag är liksom, ja, men jag är på en bra plats i livet.
Nej, men ja. Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Ja, chattterapi som är flexibel på riktigt. Och alltså, vi har ju fått ganska mycket frågor på senaste tiden om när man kan eller ska eller bör vända sig till Mendly.
Ja.
Och det är inte alltid så lätt att veta.
Nej, men alltså verkligen, jag tycker det är en fullt befogad fråga och jag förstår till 100%. De flesta som liksom är nedstämda, känner oro, stress, har sömnproblem kan via Mendlys chattterapi få hjälp.
Yes.
Man måste vara över 18 år för att använda Mendly. Det är också så att Mendly tillhör primärvården och därför kan inte Mendly såklart erbjuda hjälp för dig som behöver det inom den högspecialiserade vården.
Mm.
Sådana problem kan vara väldigt svåra att behandla via chatt och då tänker jag såklart på de här väldigt allvarliga sakerna som självmordstankar eller nyligen genomfört suicidförsök, självskadebeteende, ätstörningar, psykossjukdom, bipolär sjukdom, PTSD samt beroende av alkohol och eller droger.
Mm.
Om du har någon av dessa problem så vill vi och Mendly rekommendera dig att vända dig till din vårdcentral för en bedömning och senare då säkert en remiss till en psykiatrisk mottagning eller beroendevård.
Mm.
Tyvärr så har Mendly inte möjlighet att skicka remisser.
Men om man fortfarande är osäker då, om man är så här, är jag tillräckligt sjuk eller är jag för sjuk? Alltså. Mm.
Men då tänker jag ändå så här att om man är osäker så vill vi och Mendly rekommendera dig att inleda en kontakt med Mendly. För så här, i början av terapin så börjar Mendly alltid med en bedömning och kommer ni sen då fram till att så här, det är inte hos Mendly som du får den bästa hjälpen, då kommer Mendly ge råd om vart du kan vända dig istället.
Mm.
Och har du frågor så kan du också kontakta Mendlys support.
Mm. Jag kan också tipsa om att när man har laddat ner appen, innan man får en kontakt med en psykolog så får man liksom svara på frågor som man gör tillsammans med en robot då.
Mm.
Och jag skulle ändå säga, när jag svarade på de frågorna, alltså redan där får man en ganska tydlig bild av vart man befinner sig i sitt mående.
Precis.
För de är väldigt så här tydliga och man får liksom skratta på en skala hur man mår i vissa, så här, hur mycket man har sovit och så. Alltså, ja. Det blir en bra tankeställare redan där och jag tror man känner redan då om det är rätt med chattterapi eller inte. Men som sagt, prova och så vet du om det passar dig eller ej.
Ladda ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack Mendly. Och som vi nämnde precis i början, det här är ett så fint avsnitt. Det känns som att vi säger så jätteofta nu för tiden.
Ja.
Men vi har också fått göra så himla fina inspelningar den senaste tiden. Med så viktiga ämnen. Vi har nu inte pratat så här mycket om självmord som vi har gjort de senaste veckorna tidigare i Ångestpodden.
Nej, och också som vi ju ska göra idag.
Yes.
Frida Boysen gästar oss som ni ser.
Mm.
Och Frida är aktuell med boken Berätta aldrig det här.
Ja.
Och vi kommer att prata om Fridas mamma och det som hände på mors dag för ganska många år sedan nu.
Mm.
Också om egentligen ett bottenlöst mörker och hur man liksom tar sig vidare.
Mm. Väldigt mycket skam och skuld.
Ja.
Och ja, nej men det här är bara, det är så fint. Jag känner att vi behöver liksom inte prata så mycket nu innan avsnittet, utan vi låter bara intervjun rulla.
Vi rullar intervjun med Frida Boysen.
Varsågoda!
Hej Frida och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack snälla ni.
Jag är så glad att du är här, ska du veta.
Men för de som inte vet, vem är du?
Åh, ja men jag är Frida Boysen, journalist. Från början har jobbat som chefredaktör i massor av år för massa olika tidningar. Programledare för Trolljägarna.
Just det, som vann Kristall.
Ja,
gud, grattis!
Ja, det var så kul. Då när jag vann i torsdags.
Ja, så värdade.
Ja, det kändes faktiskt jättestort. Jag blev alldeles rörd och tårig och tacksam för det. Så det var stort.
Mm.
Och så vad jag gör mer, talar mycket. Har bildat Talarna, sen talarförmedling.
Mm. Ja,
och ja, vad gör jag mer? Jag skriver böcker. Och nu har jag skrivit en bok som heter Berätta aldrig det här.
Mm. Den ska vi prata om idag. Mm. Men jag tänkte faktiskt på det, för jag pratade med mina föräldrar om det och de bara, Frida Boysen, jag och henne vet man ju så här vem det är. Men du har liksom gjort allt, känns det som. Alltså, man har alltid sett det i medielandskapet. Alltså alltid, alltid.
Ja, det har väl blivit. Jag har ju varit lite runt krönikor, har ju skrivit massor i Expressen och Aftonbladet och allt möjligt. Och, jag vet inte, det har väl blivit en del genom åren så att säga.
Mm. Ja, nej, men jag tycker det är roligt. Du ska först få så här standardfrågan i Ångestpodden. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, jag tänker nog på min egen ångest lite grann. Ja, jag blir väl lite rädd också faktiskt.
Mm.
Jag blir rädd, för jag tycker ångest känns läskigt. Jag blir rädd.
Mm. Mm. Men du är som sagt aktuell just nu, framförallt med din bok Berätta aldrig det här, som handlar om din uppväxt skulle man kunna säga och din mammas självmord.
Mm.
Och vi skulle liksom vilja börja lite i din uppväxt. Du växte upp i Eslöv och Göteborg.
Mm.
Hur ser du själv tillbaka på din uppväxt eller din barndom?
Ja, men först känns det ju som att jag har ju haft en väldigt lycklig barndom på många vis. Min mamma var verkligen världens bästa mamma när jag var liten. Vi gjorde så mycket mysiga saker. Det var under många år bara hon och jag. Pappa var liksom, kom och gick som en, jag vet inte, Pippis sjörövar pappa ungefär sådär. Man visste aldrig vad han var. Vissa tider i mitt liv var han där, vissa var han inte alls där. Kallade de inte ens för pappa, kallade de för Peter. För att han kändes mer som någon slags besökare. Men mamma och jag, vi var ju supertajta, vi sjöng jättemycket, bakade, hade supermysigt. Men jag kände mig verkligen att jag var viktig och att min röst betydde något. Jag tror verkligen att hon närde en journalist vid sin barm på något vis och gav mig jättemycket kärlek och trygghet.
Hur hade du det? Alltså, hur var du liksom i skolan? Var du så här om jag får gissa.
Gissa på.
Så var du väldigt så här ambitiös, du hade höga betyg.
Ja, det stämmer faktiskt.
Ja.
Jag hade lätt för mig i skolan, för jag vill säga. Jag tyckte det var roligt. Ja, det var okomplicerat kul.
Mm. Mm. Men alltså, kan inte du berätta, vilka var då Rosita och Peter Boysen?
Ja, det var mamma och pappa då. Och Rosita, hon var från Norrland. De bodde på en öde ö när hon var liten. Åskär utanför Husum, utanför Örnsköldsvik, Ångermanland. Och var väl ganska tillbakadragen egentligen. Alltså, absolut inte en kvinna som tar plats, utan tvärtom väldigt nedtonad. Hade ofta så här brunt och svart och grått och koftor och sådär. Och pappa, han var verkligen estradören, den mannen som bara kommer in och äger ett rum och charmerar alla och får folk att skratta och lyssna. Och chef på Volvo, bodde utomlands under flera år, ett tag gjorde han och mamma innan jag kom i Australien. Men sen, ja, han bodde överallt på något vis, han var all over the place helt enkelt. Tyskland, Australien, Asien, ja, överallt.
Mm. Men hur var deras relation till varandra?
Ja, den var väl någonstans lycklig i början. De var väldigt kära, hörde jag, av moster som var med på den tiden när de gifte sig. Men mina minnen när jag tänker tillbaka på min mamma, så jag tror faktiskt inte jag kan komma på en enda gång när jag har sett dem kyssas exempelvis. Jag tror aldrig jag har sett dem titta på varandra med sådär himlastormande kärlek i ögonen. Så var det inte. Jag tror att min mamma var väldigt kär i min pappa i hela sitt liv.
Mm.
Även efter de inte var tillsammans. Hon kunde liksom inte släppa honom. Det är ju hemskt det där med olycklig kärlek.
Mm.
När det aldrig går över.
Mm.
Och det gick aldrig över för henne. Mm. Alltså kunde vara 18 år efter att de hade liksom splittat för andra gången. Och nej, hon var fortfarande helt besatt av honom. Vad han gjorde, hur han mådde, att han lagade mat, gjorde jag aldrig när vi var ihop. Alltså hon var bara helt uppsnurrad. Och man blev vansinnig. Jag skulle liksom bara vilja, det enda jag ville var att hon skulle bli kär i någon annan människa.
Mm.
Jag bara, men snälla mamma, det finns miljarder
karar.
Välj någon. Mm. Vad som helst. Eller en kvinna. I don't care. Ja. Bara bli kär i någon annan.
Mm.
Men nej, det gick inte. Hon kunde inte släppa honom.
Mm.
Och det var någonting som gjorde att han inte var kär i henne längre. Jag vet inte vad det var. Om det var att hon exempelvis bestämde sig när hon hade fött mig att det gjorde så fruktansvärt ont. Så att hon sa, jag kommer aldrig mer att föda barn. Hon var bara så här, på den tiden fanns det liksom inte kejsarsnitt och så som det finns idag. Och hon bara, jag går aldrig mer igenom det. That's it.
Mm.
Och för mig sa han någon gång att det liksom, det var, där dog hans dröm. För han ville ha en stor familj.
Aha.
Kanske var det det. Jag vet inte vad det var som gjorde att hans kärlek slocknade för henne. Men han övergick från att kanske då en gång i tiden ha varit snäll mot henne. Det såg liksom inte jag, för jag var så liten. Jag kanske inte ens fanns.
Mm.
Men det jag minns var ju mer att han förtryckte henne på olika sätt egentligen. Faktiskt.
Mm.
Jag såg inget fysiskt våld mot henne. Men det kunde mer vara såna där grejer som att när hon log som allra störst och var för någon gångs skull lycklig. Det var någon sån här familjefest vi hade haft av gäster där. Hon hade för någon gångs skull tagit på sig en sån här rosa och byxdress och var urringad för en gångs skull och hade väl tagit några glas och hade haft så himla trevligt och hon bara så där gnistrar av lycka och verkligen bara sitter där och ser så här riktigt kär och superlycklig ut. Och då säger min pappa att Rosita, bara en sak, tänk att le inte så där stort. Det ser så jävla fult ut när ditt tandkött syns.
Oh.
Och jag kommer ihåg det. Jag glömmer liksom aldrig. Jag bara kände så här, men och du vet, mammas leende bara dog ju på en sekund. Oh. Och mitt leende dog. För jag har också smala läppar. Mm. Så att när jag ler jättemycket, då syns mitt tandkött också. Och jag tänkte, ha, okej, okay, så pappa tycker jag ser skitful ut jämt när jag är riktigt lycklig.
Mm.
Jag bara känner, hur kan man säga så till en människa som man har lovat att jag ska leva med dig, vi ska vara ett team, jag ska göra allt för dig.
Ja.
Och så säger man, vet du vad, varenda gång du är riktigt lycklig, då ser du så jävla ful ut.
Ja, fy
fan. Hur kan man säga
så? Nej, jag vet inte. Alltså, man tappar orden för att det är så... Nej, det är så hemskt. Jag vet också att du beskriver i boken någon gång när ni sitter och äter middag tillsammans och din mamma har gjort köttbullar eller vad det är. Du beskriver i alla fall att du tycker det är jättegott.
Mm,
och han så här, ja, och att han också sitter och är tyst under hela middagen och det enda han säger är att det typ hade kunnat vara lite mer salt i såsen. Alltså det är någonting han hittar som är negativt.
Ja, såsen var tyvärr lite mesig.
Ja.
Och lite beklagande i minen. Och då hade hon ändå, du vet, stått och gjort sådär inlagda gurkor enligt något recept som han precis ville ha. Stått och rullat de där köttbullarna i timmar medan han hade varit på golfbanan som vanligt. Och jag hade liksom sett hur hon verkligen hade lagt ner sig, gjort potatismos och stompat det precis som han ville ha det, med sådär så att man kände att det var lite potatisbitar i. Och jag ser att han slevar
i. Det låter så gott.
Ja, det var så gott. Och han liksom bara slevar i, så jag ser att han gör det bara när han tycker det är riktigt gott.
Ja.
Och ändå kan han inte ens ge henne det. Alltså man... Nej, det var... Ibland känner jag såna där små nedtryckargrejer. Alltså det dödar en människa.
Mm.
Och jag bara såg hur hennes leende bara dog allt mer för varje dag. Och det blev bara elakare och elakare. Och ja, det var hemskt. Och jag försökte på något vis... medla, pigga upp. Ja. Vet man.
Som man gör som barn.
Som
också.
Barn, man försöker så här, det enda mitt liv gick ut på var ju att försöka få de här två människorna att vara glada och snälla mot varandra och försöka pigga upp, styra samtal när man såg att nu kommer vi, nu kommer mamma bli förbaskad här, för nu säger han att han vill golfa igen och då blir hon jätteledsen och jag kan ju hitta på något annat så att vi börjar prata om något annat. Ska jag hitta på något vi kan göra som pappa kan tänkas gå med på något mystiskt vis? Ja, du vet, pappa älskar att prata om sig själv, jag ställer en fråga om honom så blir han, då blir han glad. Och tänk det sådär barn, tror jag. Tänk, jag vet inte om vi har glömt det, vi som är vuxna.
Precis.
Det tror jag.
Gud, det tror jag. Man glömmer ju också bort jättesnabbt att barn fattar mer än vad man tror. Jok. Alltså bara, men de förstår inte, de kan inte läsa mellan raderna. Jo, barn kan läsa mellan raderna.
Jag tror barn är bland de smartaste människor vi har.
Ja, de ser också signaler och sånt. Precis. Just som du beskriver, så att du kunde se när din... Alltså vad en min i din pappas ansikte betydde. Nu är han ledsen, nu är han arg, nu är han irriterad. Alltså man läser ju alla sådana tecken också. Ja.
Ja, men precis, det är ju så. Barn är så himla... Alltså jag tror de är så... deras känslospröt är så utvecklade för alla de här små signalerna som vi kanske som vuxna ibland tappar.
Men ja, barn, precis.
Deras överlevnad hänger ju jättemycket på att de vuxna omkring dem ställer upp och mår bra.
Mm.
Och därför så... Ja.
Mm. Ja.
Men när du är 11 år så skiljer de sig för andra gången, va?
Mm, precis.
Hur är den tiden liksom?
Ja, katastrof. Apropå ångest. Alltså min mamma blir ju helt knäckt. Hon kommer ju in en morgon och berättar att nu vill pappa skiljas liksom. Och kan du inte gå in och säga att vi måste få bo kvar? Och du vet, han vill slänga ut oss. Och jag bara, och försöker prata med pappa. Han bara ser, det är många, och bara tar en väska och försvinner liksom. Och sen ska vi flytta ut bums direkt. Och mamma försöker vädja och säga, men kan vi inte vänta till jul? Då ska Frida behöva flytta mitt i terminen. Men nej, det går inte att vänta. Och vi flyttar till förorten då, från den här villan. Och mamma är bara helt knäckt. Alltså, så knäckt en människa kan bli. Varenda kväll hon bara gråter och gråter och mår jättedåligt. Och sen kommer det ju fram ganska snart att han då har ju en annan kvinna som han har inlett en relation med. Och det är ju därför han vill göra slut. Och då, alltså när de här orden liksom träffar min mamma, då jag bara ser hur hela hennes värld rasar. Hon känner sig så dum och så försmådd och bedragen och så i hjärtat djupet sårad som människa. Så hon, det gör ont. Så jag vill bara trösta henne. Jag har väl 10-11 år, tror jag, precis fyllt. Så det är det vi gör på kvällarna. Att jag sitter och försöker trösta mamma och... Men hon, det går inte. Och hon är helt besatt av att försöka få träffa den här nya kvinnan. Då, så vi ska åka och spana på henne.
Mm.
Och det är små liksom, detektivinsatser vi gör. Och, det är en tuff tid förstås för mamma.
ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och då undrar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, framförallt. Och jag tycker så himla synd om henne liksom.
Ja, när man läser din bok så får man verkligen en känsla av att du aldrig riktigt fick vara barn. Alltså, kan du förstå varför man får den känslan?
Ja, nu kan jag det. För att nu har jag egna barn. Och liksom nu känns det ju, gör det ont i mig när jag liksom tänker på att, men tänk om mina barn, när de hade varit 10-11 år, att de ska sitta och trösta en förälder varenda kväll och men försöka ha som terapisamtal och försöka hitta någonting positivt och säga, men du har ju mig mamma och kom igen nu och men för mig var det liksom bara helt naturligt på den tiden, för det,
man vet ju inget annat.
Nej, det var, nej, exakt. Jag visste ingenting annat. Jag tänkte att nu går det ut på att rädda mamma här. För hon måste räddas. Vad händer annars dessutom? Alltså pappa var ju... Där var jag verkligen inte välkommen. Jag skulle ju vara där varannan helg. Men jag kommer dit och ska så där upptäcka mitt rum. Och jag tänker så här, undrar om man har ställt in en liten keyboard. Jag gillar ju att sjunga och spela och så där. Så tänker jag, hej, okej, en tv. Jag var ju lite så där flott på den tiden. Och så inser jag att nej, men det här är ju inget flickrum, det här är tv-rummet och jag ska sova i bäddsoffan och ja, det var liksom bara så här, ha, okej, okay. Ja, just det, jag är ju gäst här. Det var liksom, det fanns inte, de hade hur många rum som helst, det var värsta paradlägenheten, men det var
Men hade du liksom utrymme själv till att vara, alltså var du mycket ledsen själv?
Nej, ja, vad var jag? Det är en bra fråga. Jag var, ja, jo, alltså det är klart, i grunden var jag väldigt ledsen att behöva lämna alla mina bästa kompisar. Jag hade jättefina kompisar. Det var femte klass och jag gick i en sångkör som jag älskade och men allt var så där frid och fröjd och som tur var på ett sätt hade min katt precis sprungit bort, för annars hade jag, vet inte hur vi hade klarat det, för det var en utekatt och hade den kunnat flytta in. Men alltså det var bara uppbrott från allt och plötsligt skulle man hitta nya kompisar och men det löste väl sig på något vis. Alltså fokus blev mamma.
Ja, jag fattar.
Och sen i och för sig blev jag väldigt ledsen av att bli så bortstött av min pappa.
Ja, det är klart.
Det kändes ganska hårt. Jag blev bland annat utskälld för att jag tog en banan. Alltså det låter så banalt nu, men det blev liksom som att droppen rann över. Alltså det var så här, när man väl skulle ses den där varannan helgkvällen, då var de inte ens där. Då var det så där att då skulle de bort på middag, så det var så här, jag köpte en hämtpizza och så fick jag sitta där själv, lilla 11-åringen i den där jättestora gamla knarrande paradvåningen med så här läskiga parketter. Jag var så lite så här lite mörkret och satt där alldeles själv och ringde hem till mamma och hon bara så här, vad gör ni? Och jag hörde att hon lät så här lite orolig och sen, och gud, nu sitter hon och fantiserar om att vi har det så bra här i den här fina lägenheten, inte alls som i hennes skuggiga lilla lägenhet ute i förorten liksom. Jag bara, nej, men jag tittar på tv. Och bara, vadå du? Vad gör Peter då? Nej, de gick på middag. Och liksom hon bara hon är bara helt galen. Men vad säger du? Hon bara, men är de inte ens hemma? Men har de lämnat dig själv? Du är 11 år. Du är hans enda dotter. Liksom, hur är det med dig? Och liksom, då kom jag ihåg att det var typ enda gången jag grät, för jag kände att då tyckte jag faktiskt att jag kände mig väldigt ensam och övergiven och men ja, annars så gick det mycket fokus åt att bara försöka rädda mamma på något vis.
Och det var ju liksom du och din mamma, man känner ju att ni stod varandra väldigt nära, och sen tar du studenten och ska sen flytta ut, du skriver kontrakt på en andrahandslägenhet i Göteborg. Hur liksom blir din relation med din mamma då?
Ja, där tror jag att det är någonting som händer, någonting dramatiskt. Alltså viktigt när jag flyttar ut. Det är som att hon får lite panik när hon inser att jaha, skulle jag flytta nu? För hon hade sagt att du måste nog börja betala pengar hemma nu när du liksom börjar bli vuxen. Och jag bara, ja, det är ju rimligt. Men då tänkte jag, kan ju lika väl skaffa en egen lägenhet. Och jag var ju sugen på livet, men Vi hade varit så himla tajta. Alltså det var verkligen mamma och jag mot världen. Och så plötsligt bara försvinner jag.
Mm.
Alltså hon... Det var som hon bara, men gud, nej, men vänta, du kan bo kvar förresten. Alltså vi löser det. Ja. Och jag bara, nej men jag, nu har jag skrivit på. Och hon bara... Jag bara hörde paniken. Och det kan jag tänka mig. Jag har inte kommit dit i livet än. Men att jag kan förstå att många föräldrar saknar det här när barnen flyttar ut. Mm. Men jag tror för henne blev det djupare.
Mm.
Det blev som att hon blev ensam igen och nästan som att hon blev sviken igen, att hon blev övergiven.
Mm.
Och jag såg ju det där och jag hörde ju liksom hur man så här längtade ihjäl sig och ville att man skulle komma hem hela tiden. Jag bara, herregud, jag skulle börja på universitetet och hade massa polar och var ute massor. Och, alltså livet bara hände och det var så mycket roligt tyckte jag som jag ville göra. Så att jag åkte ju hem visst någon kväll i veckan, men så kom jag på, jag köper en katt.
Just det.
Jag köper en katt. Så då köpte jag katten Tusse till henne i julklapp.
Mm.
Och det var ju ett genidrag, va? Om jag får säga det själv. Nej, men allvarligt talat, hon älskar ju katter och de blev supertajta, Tusse och mamma.
Ah.
Men ja.
Men hur var liksom er vuxna relation? Alltså när du fick ditt första barn och så?
Nej, då gick det ännu mer åt skogen. Ah. Alltså alla såna där milstolpar i livet när jag flyttade hemifrån, när jag fick mitt första chefredaktörsjobb. Jag skulle ringa och berätta om det. Då säger hon först sådär grattis och blir sådär varm på rösten. Jag tänker, åh vad hon är faktiskt stolt över mig nu. Och jag blev sådär glad. Och sen kom liksom frågan, och hur gör du med Tilda? Och jag bara, ja, vad menar du? Hon går väl på förskolan som vanligt liksom när Jaha, men du ska alltså ha ett chefsjobb liksom, och du bryr dig bara om jobbet, eller hur? Alltså jag tycker synd om Tilda. Hon börjar liksom säga så här att jag är en så dålig mamma då för att jag väljer att ta ett chefsjobb. Jag bara, men vad är det som är så konstigt med det? Lever vi på 50-talet liksom?
Mm.
Jag lovar, jag pussar henne, jag kramar henne, jag säger att hon är bäst i hela världen, vi badar, vi pratar om viktiga saker. Och överhuvudtaget när Tilda, min dotter, kom så jag bara såg på henne att hon tycker nog inte om henne.
Mm.
Alltså det var som att hon höll några mjölkpaket. Det var liksom no connection. Det var lite skrämmande faktiskt.
Det var nästan som, för du beskriver ju det första mötet mellan din dotter och din mamma i boken. Det var nästan som att man fick känslan av att din mamma blev svartsjuk på Tilda då. För att så här, det var någon som du kanske skulle stå närmare, fast man har ju egentligen två helt olika relationer till sin mamma och till sitt barn. Man kan ju vara båda lika nära även om kärleken ser olika ut.
Mm.
Men det var som att
jag önskar att du hade kunnat säga det till min mamma som du sa nu. Men du vet, och jag försökte ju säga det till henne på olika ord. Jag vågar inte säga rätt ut, är du svartsjuk på min dotter? Men det var väl jag den tänkte känslan. Ja, det var den känslan, att jag tänkte att hon tyckte inte om min man Lars heller, verkligen inte. Det var jag tror bara hon såg dem som hot, att de kom mellan oss. Så det var verkligen ingenting positivt.
Men var det någonting som ni någonsin pratade om?
Jag pratade många gånger med henne om när hon just anklagade mig för att vara en dålig mamma, vilket hon gjorde konstant.
Mm.
Alltså varenda gång vi pratade i telefon. Och jag blev så ledsen, såklart. Alltså det var ju min mamma som sa det här. Och inte vilken mamma som helst, utan min älskade mamma som hade varit där för mig ur och skur och genom allt skit i uppväxt och våld och elände. Och så kommer det här. Alltså det gjorde jätteont. Jag sa, du får inte säga så här. Jag blir så himla ledsen, mamma. Ingen säger så här till mig, och det är inte ens sant. Varför säger du så här? Fattar du hur ledsen jag blir? Snälla, sluta liksom. Men det gick inte. Det var som att hon nästan hade Tourettes på att säga de här elakheterna. Hon måste ju själv ha förstått att det skulle göra illa mig.
Ja.
Och att det blev ju bara ännu värre, för då blev det som att jag drog mig för att ringa min mamma.
Såklart.
Mm. För jag kände bara, jag orkar inte, nu kommer det här komma igen, någon massa draper om vad som helst. Liksom.
Mm.
Och drog jag mig för att ringa, och nu i efterhand tänker jag att då blev det ju förmodligen så att min mamma kände sig ännu mer övergiven. Och kanske blev ännu mer besviken, och kanske ville ge igen på något vis. Ja, men där satt hon ensam och tänkte, nu kan inte ens Frida ringa mig.
Mm.
Och så kanske det byggdes upp något, vad vet jag. Så att, det där var verkligen en ond cirkel.
Ja.
Men så till slut då, kan du berätta om Mors dag 2007?
Ja, usch, då började jag med tårta och härligheter på sängen. Tilda och Lars kommer in och allt är frid och fröjd. Vi ska gå på ett barnkalas. Och i all den här, jag vet inte, vi ska väg där. Jag hade ju tänkt ringa mamma såklart och gratta henne, men det blir inte av. Och sen står jag där på barnkalaset och vi ska gå hem och titta på mobilen och inser 17.02, nu har jag missat ett samtal från mamma. Skit också. Jag tänker, nu ringde hon mig först, nu är hon sur på mig för att hon ringer mig på morsdag. Jag bara, åh gud, det här kommer bli jobbigt. Så jag försöker ringa henne, eller jag ringer henne, men det blir inget svar. Och jag ringer igen på kvällen, inget svar. Och det känns liksom inte bra i kroppen. Jag tänker, hur sur kan hon vara? Ska hon inte ens lyfta luren nu? Och så nästa morgon när jag kommer till jobbet så har vi haft vårt morgonmöte där på redaktionen och så ringer telefonen och då är det en kvinna från mammas jobb som säger att Rosita kom inte till jobbet idag och hon kommer ju alltid och är aldrig sen. Jag är orolig, har det hänt något? Och då bara känner jag direkt, nu har hon tagit sitt liv. Ja, det är bara, jag bara känner det direkt, jag bara får panik, det bara blir, allt stannar. Jag ringer till min moster som bor granne med mamma och frågar, är du hemma? Och hon bara, nej, jag är och passar katten hos min son. Och jag bara, nej. Och då bara tänker jag, ja, det är typiskt, hon passar på nu.
Mm.
Och då ringer jag 112 och bara säger att jag tror min mamma har tagit livet av sig, det måste in nu. Och du vet, den där rösten pratar som i slow motion, du är orolig för din mamma. Jag bara, ja, alltså, ja, varför tror du att jag bara, nej, men för att jag ringde inte igår, det var morsdag och jag bara vet, alltså, ni måste gå in nu. Jag bara ser framför mig, hon kanske ligger där inne och andas, de kanske kan rädda hennes liv, så jag bara, det är jättebråttom, ni måste bryta er in nu. Och de tar ju mig på allvar och åker dit, och det tar flera timmar och jag har ringt polisen många gånger i mitt jobb som journalist. Jag fattar liksom att det är något som inte är bra här. Det tar alldeles för lång tid.
Mm.
Och sen till slut ringer en polis och säger att din mamma är död. Och det är så fruktansvärt. Det är så enormt jättesorgligt när det här står klart för mig.
Mm. Men vad var det som fick dig att känna dig så säker? Alltså, eller varför var det just självmord som kom upp? Hade hon nämnt det någon gång? Hade någon liksom...
Ja, hon hade nämnt det en gång när vi hade haft ett sånt här bråk på telefon. Och så säger hon, när jag väl har klagat över att hon gör mig ledsen hela tiden, som ja, men då kanske jag ska ta livet av mig då. Och jag bara, men vad säger du, mamma? Vad sa du nu?
Mm.
Och hon, men det vet man ju aldrig. Vadå vet aldrig, säger jag. Menar du det? För då får jag ju sätta mig på ett tåg nu. Mm. Så åker du och jag till ett sjukhus eller träffar en psykolog eller något. Nej, det kommer du aldrig få mig till. Aldrig i livet, du kommer aldrig åka till en psykolog. Det är så roligt, ska du inte få ha det.
Mm.
Och jag bara, men menar du allvar, så jag? För liksom det där var inte kul. Nej. Jaha, men är det säkert då? Liksom, för alltså, annars så kommer jag ner. Nej, och det skulle jag ju inte göra. Det var ju ingen idé och det, så roligt skulle jag inte ha det. Och då säger jag då liksom, ja, då får du aldrig mer säga så. För alltså det där var fruktansvärt sagt, mamma. Mm. Det fattar du, va? Jag blev jätterädd. Och liksom nu i efterhand när jag hör själv den här filmen spelas upp i mitt huvud, när jag säger den enda gången hon vågade säga till mig att hon hade självmordstankar, då säger jag till henne att det får du aldrig säga mer.
Mm.
Och det är bara, jag bara ångrar så att jag sa så. Nu i efterhand så har jag ju fått träffa Ulla-Karin Nyberg, som jag vet att ni vet vem det är, som är en fantastisk psykiater och självmordspreventionsexpert.
Ja.
Helt underbar person.
Ja.
Och jag träffade ju henne på TEDx Talk här uppe i Stockholm när jag modererade, och hon stod på scen och pratade just om hur vi kan hjälpa till, alla vi människor, att förhindra självmord. Precis. Och vad hon säger är ju liksom att självmord, att prata om självmord är inte farligt, utan tvärtom, det är det vi behöver göra när en människa säger det, att inte reagera som jag gjorde, att man blir rädd och bara utan istället, hur tänker du då, berätta mer, och du vet väl hur mycket jag skulle sakna dig.
Precis.
Och du vet väl hur mycket du betyder för mig, Men jag blev panikrädd.
Men 99% av alla, alltså för vi har ingen kunskap, alltså vi som i samhället har ju ingen kunskap.
Nej. Jag tror också att alltså, även fast jag vet det och har hört det så många gånger tack vare Ångestpodden, så hade min mamma sagt så hade jag kunnat säga likadant. Sen kanske jag ganska snabbt hade så här, fast vänta lite nu, hur är det nu egentligen man ska göra? Mm. Plocka fram den här informationen du har lärt dig nu, Sofie Hallberg. Ja, men till en början hade jag kunnat säga exakt samma sak, för att man blir ju rädd samtidigt. Ja. Och kanske lite arg också om man på något sätt ser det. Om någon slänger ur sig det som i ett bråk, kanske man ser det som ett hot och då blir man arg.
Precis.
För att man säger, vad är det du säger? Liksom? Är det här ett tomt hot nu som du ska komma med? För det är inte okej.
Okay. Ja, men precis det ni säger nu tycker jag är så viktigt. Ja. Jag är jätteglad att ni gör Ångestpodden och pratar om de här otroligt viktiga frågorna. Och jag som då pluggade på Journalisthögskolan för typ 1000 miljoner år sedan med det här laget, där fick vi också lära oss att vad ni än gör, och det här är första terminen på Journalisthögskolan, vad ni än gör, skriv aldrig om självmord. Berätta aldrig om självmord, bara rör det inte. Och det är liksom...
Varför inte?
Nej, och jag snackade med en annan journalist här nu om just boken. Och hon var en ung journalist, nyutexaminerad bara för något år sedan. Hon sa, men det var exakt samma formulering. Och det står exakt
nej, jag ryser,
samma
för jag blir så förbannad.
Alltså, det står exakt samma formulering kvar i våra etiska regler för journalister, pressetiska reglerna. Och jag ryser också när jag hör det, och jag blir så arg att vi liksom, dels får då alla journalister lära sig det här, årskull efter årskull matas vi ut, blir chefer på radio, TV, tidningar, och vi blir skolade i den här tystnadskulturen.
Och har det med sig, ja.
Och jag har dessutom, jag har pluggat medie- och kommunikationsvetenskap på en fil. Candy. Jag har pluggat lite sociologi, psykologi, retorik. Jag har mer pluggat pedagogik. Ja, och journalistik då. Alltså jag tror jag har pluggat motsvarande 6 år på universitetet. En sak lärde jag mig om hur man ska kommunicera om självmord. En enda sak, och det var att det ska vi inte prata om.
Ja.
Tystnad, tystnad, tystnad.
Alltså det är katastrofalt.
Ja, men jag vet, jag blir precis lika arg som ni. Jag blir
bara hallå,
bara ställa mig upp och skrika.
Det är ju livsfarligt. Alltså, det handlar om liv och död.
Det handlar om liv och död, och det handlar om att om vi bara får lite mer kunskap om det här ämnet och får lära oss vilka ord man kan säga som verkligen gör skillnad, då kan ju våra ord rädda liv. Och jag fattar inte, man ska inte behöva gå på universitetet för det här. Jag tycker alla barn, från start i skolan, alla uttaget, alla vuxna allihop, men låt oss börja någonstans.
Vi lär oss hjärt- och lungräddning på idrotten. Exakt. Så varför inte?
Ja, och det gör man ju flera gånger. Det gör man ju mellanstadiet, högstadiet.
Alltså, för det ska man inte glömma bort,
nej,
utan
så
det
man
ska upprepas.
Det. Men gud, nu förstår jag varför så många, för vi är ju inte utbildade journalister, men jag förstår ju varför så många när vi har blivit intervjuade ibland är så här, men ni kan ju inte gå in på för mörka saker. Ni kan ju inte prata om, men hur gör ni det då? Mm. Hur säger ni det då? För att liksom det är som att man kan ta upp allting, men om man skulle ta upp självmord, då helt plötsligt handlar frågan om, men vi kommer trigga någon till det.
Mm.
Okej, så då ska vi inte prata, eller? Men man säger som allt, alltså
jag tror också det är lite, och det kanske du också har tampats med nu när du har skrivit boken, att man är så rädd att kränka personen som har tagit sitt liv. Alltså man är så rädd att att den personen inte vill att man berättar om vad som egentligen hände.
Ja, det kan jag ju tänka mig, att min mamma hade ju verkligen inte uppskattat att jag skrev den här boken.
Nej.
Alltså som sagt, hon var till att börja med en ganska, inte en person som ställer sig mitt på scen. Att hennes ansikte som nu är på omslaget av den här boken liksom ska ut över hela Sverige, det tror jag hon hade fått panik över. Och att dessutom berätta hur vi verkligen hade det i vår familj och allt hon var med om och jag var med om. Hon hade verkligen inte gett sitt tummen upp. Men jag tycker att jag hoppas, mamma, om du är med någonstans, att du ändå förstår. Och att jag tänker så här, om den här boken bara kan göra något litet för att någon annan människa där ute inte ska behöva vara med om det här.
Mm-mm.
För liksom bara värt allt.
Ja.
Vi måste börja prata om det här. Och jag bad ju Ulla-Karin Nyberg då läsa den här boken på manusnivå, för jag bara kände att jag vill inte göra fel. Jag vill ju inte att den här boken ska komma ut och att någon ska säga, ja men du vet mardrömmen, att det blir något tvärtom liksom, att, att någon känner att ja, men det här vore väl en bra idé. Så jag ska bara så här säg som det är nu, och hon bara så här, är den här boken sån, alltså det. Och då bara, ja, jag sträckläste den. Alltså,
ja, ja, men så, det är det bara, vi håller på att göra nu.
Hon bara, så här, den är så himla viktig, sa hon, och så himla bra, och kör. Det, hon sa, ja, faktiskt sa hon, men det här kommer förhoppningsvis att rädda liv.
Ja, men som jag sa till dig när du kommer då med, gud, du med. Nej, men så sa jag det så här, alltså som anhörig, jag sa till min pappa att så här, du måste läsa den här. Mm. Eftersom vi förlorade då min faste för 4 år sedan. Och den, alltså också för som efterlevande, alltså att den känns som ett sånt stöd. Så enormt, verkligen.
Åh.
Och det, alltså det ska du verkligen också ha med dig.
Åh, tack.
Gud, jag blir så röd.
Åh, gumman, man vill bara kramas.
Ja, så sitter vi här i covid.
Ja, jag vet, det är för jäkligt.
Men du åker ju till Göteborg där din mamma bodde. Där du liksom får beskedet.
Mm.
Alltså, kan du beskriva vad är det som händer liksom när du går in i hennes lägenhet?
Ja, jag är ju på min vakt. Lars och Tilda får vara kvar i hallen lite, för vi vet ju inte riktigt vad som händer. Hur ser det ut där inne? Vi vill inte skrämma henne. Hitta först ett försäkringsbesked på köksbordet. Och jag bara, vad är det här? För det var liksom vår kommandocentral på något vis, det här bordet. Det var där vi lämnade alla meddelanden. Och då står det liksom, ja, försäkringen är här med uppsagd, och så står det liksom livförsäkring. Och jag bara, vad är det här? Är det här meddelandet till mig? Är det här allt? Det kändes ju inte bra. Går in i hennes sovrum, drar ut skrivbordslådan, och där ligger ju det här brevet som det står Frida på. Och jag vecklar upp det, och ja, jag går ju igenom i boken exakt vad det står, men sen moralen, eller vad hon verkligen vill säga med det här, det är ju, nu fick du som du ville.
Yeah.
Och där, apropå ämnet ångest, alltså, ja, det var som att jag, ja, jag vet inte, jag tror jag skrek rätt ut. Ja, det var sån chock att hon kunde tro i sin sista stund i livet att det här var det jag ville. Mm. Det var ju precis tvärtom. Mm. Det var det sista jag ville.
Mm.
Och att hon ville lägga skulden på mig, och att hon ville, det var det hon ville. Hon ville att jag i resten av mitt liv, varje mors dag, skulle tänka att jag hade mördat min mamma. Och det gjorde jag. Och jag, det var det jag tänkte på hela tiden. Och så sa ju min pappa när jag ringde till honom att, Frida, vad du än gör nu, berätta aldrig det här. Aldrig. Alltså, tänk på Tilda, säger han då, min 2-åriga dotter vid det här laget. Han säger, rätt vad det är blir hon tonåring. Och du vet hur alla tonåringar är. Rätt vad det är så får de för sig att livet är skit. Och då tänker hon, kanske mormor gjorde det. Kanske ska jag göra det. Så nu får du tänka på din dotter. Jag vet att du brukar skriva om allt, men inte det här. Lova mig det. Och han liksom blir verkligen så här, går in i sitt chefsjag. Och, och då tänker jag, men herregud, han ställer min dotters hälsa liksom här. Och det är klart att hon, hennes hälsa är viktigare än allt.
Mm.
Absolut. Så då lovar jag honom det, att jag aldrig ska berätta det här. Inte ens för henne. Och jag berättar inte det här för mina barn förrän alldeles nyligen. De har ju frågat hur många gånger som helst. Vad var det som hände med mormor? Varför dog mormor? Och jag har ju försökt liksom säga sanningen, men ändå inte. Jag har liksom typ sagt, ja, men det var något som gick sönder i huvudet, har jag sagt. Och det tror jag ju att något gjorde. Men det är väl det jag har sagt. Ja, men vadå? Var det cancer? Nej, det var det inte. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Det är ju inte riktigt sant. Men andra sidan har jag ju inte riktigt förstått.
Nej.
Men visst, jag har ju inte sagt som det är att hon tog sitt liv förrän väldigt nyligen då. Men ja.
Men hur skulle du säga att den närmsta tiden efteråt här blev för dig?
Ja, det var ju mycket kaos. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag, alltså vissa perioder kände jag att jag inte kunde andas. Och jag såg liksom blod som rann på sovrumsväggarna, fastän det ju inte var något blod där, så att det alltså jag kände så att det var outhärdligt. Jag åkte bil i Stockholm och hade ingen aning om vart jag var på väg eller varför eller vad jag höll på med överhuvudtaget, och då kände jag att men nu måste jag ha hjälp, för det här går inte längre, det här är inte, jag är inte frisk längre liksom. Så då ringde jag till då en vad heter det, någon slags psykologgäng, mottagning som jag kände till också sen Göteborg sen tidigare, så jag tänkte att de här är ju etablerade och bra liksom. Och de skulle vara experter på kristerapi, och jag kommer dit och börjar då nästa dag berätta den här historien för den här terapeuten som sitter mitt emot, och jag kommer inte särskilt långt i den här berättelsen förrän hon säger vänta, så hon, jag får avbryta dig lite grann här nu, för jag tror inte vi kommer så långt med det här, utan om du tar de här grejerna, och ser hon liksom två plastmanicker som jag ska hålla i vänster och höger hand, och så du behöver bli lugnad, det är det du behöver bli, vaggad, du vet, du har ju ett barn, du vet ju, man vaggar dem när det liksom blir jobbigt så där, så då känner de sig trygga, och det är inte så vi kommer behöva jobba med dig här. Och jag bara ha, jag fattar ingenting, och det kommer kännas lite konstigt här, men nu kör vi. Och så bara bzitt, och så liksom rycker det till i min höger och vänster, och så kommer det elchocker i mina händer, och jag kommer ihåg att jag bara grät, alltså jag bara kände för mig själv faktiskt den här gången, för att jag bara kände att alltså det här är så, vad är det här, alltså är det ett skämt, jag tyckte det var så, jag kände mig själv, vilket vrak har jag blivit, och hur patetiskt är det här, här ska jag sitta och bli, och hur ska jag bli lugnare, jag blev bara skrämd och rädd varenda gång de här chockerna kom. Jag ville bara berätta. Och till och med när jag går till en psykolog får jag igen samma besked. Berätta inte det här. Tyst. Nu chockar vi bort det här. Vaggar bort det. Jag bara, jag fattade ingenting, och jag gick hem och kände att hit går jag aldrig igen.
Nej.
Men tyvärr kom jag av med lite grann med hela det här terapibiten.
Ja,
jag hade nog mått bra av att gå till någon vettig psykolog. Jag vet ju att det finns
flera. Man blir inte jätteoptimistisk när man...
Nej, tyvärr blev jag väldigt bränd där.
Men... Nej, jag förstår. Men när jag läste just den delen, så, alltså, för jag har inte hört om det.
Nej, det hade inte jag heller.
Att man liksom, vad är det för konstigheter?
Ja, alltså jag har ju googlat upp det nu efterhand. För jag tänker så här, nej, men jag var ju ändå liksom lite inte med mina sinnesfulla bruk, så jag tänkte, har det här liksom,
har det här hänt? Ja.
Men jag hittar terapeuten. Jag vet att hon finns, jag kommer ihåg vad hon heter. Ja. Jag googlade upp den här då terapiformen som finns. Den heter, vad nu heter, EMDR eller någonting sånt där. Ja, jag skriver i boken. Den finns, och det verkar vara ändå någon slags etablerad terapi då, som kanske funkar för vissa, vad vet jag.
Precis.
Hon blev ju riktigt arg när jag ringde upp henne och sa att jag kommer att avbryta det här. Liksom. Hon bara, det går inte att avbryta den här terapin hur som helst. Jag bara, jo, watch me. Liksom. Jag bara, jag kommer aldrig tillbaka.
Nej.
Men nej, så jag fick en liten utskällning där också. Så att, men,
mitt i allt liksom. Så
eller hur, visst är det konstigt? Mm. Och jag blir så där ledsen för alla andra människor som är med om samma sak.
Mm.
Alltså, men jag vill ju, alltså det finns ju bra psykologer.
Ja, det gör det.
Det ska vi ju verkligen säga, och det vet jag ju nu.
Ja. Mm. Men som anhörig så uppkommer det ju ofta mycket skam och skuld kring just självmord, och ja, det kan ju komma även om man inte har fått ett avskedsbrev där det i princip står att det är ens eget fel.
Mm.
Men hur har du liksom hanterat den skammen och skulden?
Ja, alltså jag fick en fantastisk hjälp att hantera den när den var som absolut värst, när jag tänkte att, alltså när jag vaknade den där första morgonen efter att mamma hade tagit sitt liv. Men vet, för då var jag på något hotell i Göteborg och kände så här, åh vad skönt, så här, åh härliga lakan, du vet som det kan vara.
Mm.
Och sen bara slår den sån där insikten i huvudet, mamma är död, du har mördat din mamma. Och så börjar hela den där. Och jag bara kände, aha, det är så här mördare har det, tänkte jag.
Mm.
De vaknar en morgon, om de har något slags samvete i kroppen, och så bara tänker att jag är en mördare nu. Varje morgon kommer jag, och jag tänkte, jag kommer aldrig sluta gråta. Jag kommer alltid gråta resten av mitt liv nu. Och alltid tänka det, den första tanken. Men jag fick hjälp av en fantastisk människa som heter Anita Thunberg, som är en präst i Degerfors i Värmland. Och hon var då mamma till en kompis till mig, en kollega på jobbet. Och hon hade jobbat som lärare hela sitt liv och precis skolat om sig till präst. Och hon visste egentligen inte vad som hade hänt mer än att min mamma hade dött väldigt hastigt.
Mm.
Och hon ringer mig och jag svarar, och jag har träffat henne någon gång, känner henne inte jätteväl, men jag vet ju att hon är präst. Så då ringer hon och säger, det är Anita Thunberg, det är Idas mamma. Du, jag bara hörde att din mamma hade dött och jag vill bara att du ska veta att du kan ringa mig när du vill om du behöver någon att prata med. Och jag var så chockad då, för det var precis den här dagen när jag hittat det där brevet, så jag bara sa tack och jag kunde inte ens prata och lägga på. Men sen när det har gått ett gäng dagar till och jag bara står inte ut, för att jag går omkring och håller på att bli helt knäpp av sorg och kan inte ens andas, då ringer jag henne. Då kom jag på att men hon sa att jag kunde ringa henne, och hon räddade liksom livet på mig den kvällen, att hon bara, ja.
Och varm läns.
Ja, men jag vet. Nej, men hon är, alltså, tack Anita, säger jag bara. Och tack alla andra människor där ute som är såna där fantastiska medmänniskor. Alltså, det var inte ett ord om Jesus eller Gud eller något, utan hon var bara en sån här medmänniska.
Ja, men bara lyssna, någon som lyssnar. Ja.
Med sin trygga röst. Och liksom bara vill hjälpa den här människan som går igenom en kris.
Mm. Så. För alla de tankarna, alltså när det bara maler på insidan, det måste ut.
Ja,
alltså,
precis.
Det är så viktigt.
Ja, man kan inte hålla det inom sig. Liksom.
Nej, för då går man sönder på insidan.
Ja, men precis så kändes det. Så att det var ju en sån befrielse att få berätta för någon som var en god människa.
Ja.
Så, ja.
Men efter också, alltså precis tiden efter, pratade du och din pappa någonting då om liksom det som hade hänt eller...
Nej, det gjorde vi ju inte förrän efter mammas begravning som pappa råkar missa.
Just det.
Men i alla fall, så då sitter vi hemma hos honom någon kväll och då... Ja, men han har ju inte haft någon Anita att prata med. Och jag tänker att han nog kände ganska dåligt samvete faktiskt över sin del. Det var ju liksom mammas beslut givetvis, men han vet ju vad han har gjort i många år mot henne. Och han kände nog, tror jag, som du precis sa, en skuld säkert.
Mm.
Så då pratar vi en del ändå om det där och allt som har hänt i deras liv. Så det är klart, någon gång, en kväll, har vi i alla fall ett rejält snack.
Mm. Men så här i efterhand, har du eller liksom någon av din mammas anhöriga tagit del av någonting, alltså typ tecken på att hon mådde dåligt, eller finns det några journaler från att hon har sökt hjälp på något sätt eller liksom?
Nej, journaler har jag faktiskt inte ens tänkt på att begära ut, men moster, jag, alltså mammas stora syster, som är en av mina absolut närmaste människor i livet och alltid har varit, hon heter Yvonne, men jag kallar henne bara för moster, precis som man säger mamma till mamma. Alltså hon är så nära, och hon är även mina barns moster, för jag har inga syskon, så hon har liksom de har ingen mormor och morfar och ingen farmor och farfar längre, så att hon är allt för dem det där. Och hon är så himla fin, men hon och jag har ju verkligen lagt pussel och försökt, som jag liksom försöker gå igenom i den här boken, och liksom vi reder ut vad var det som hände. Det blir som en detektivresa genom historien på något vis. Och hon mådde ju jättedåligt också, för det var ju små grejer som mamma hintade, som hon gjorde till mig också. Och det var många år som varje gång jag var och hälsade på moster eller hade med mig en eller två av barnen, och så fort det hände någonting roligt eller något fint, att de hade lärt sig att cykla eller vad som helst, alltså hon bara, jag bara såg hur tårarna kom, hon bara liksom började vifta, och jag bara, men moster, hur är det? Hon bara liksom försökte liksom skydda sig, bara så, ni vet, som att man försöker slå bort det. jag bara känner hennes tanke, att enda hon tänker är Rosita, varför är du inte här? Alltså, du skulle ha fått upplevt det här, dina barn. Du vet, hon bara, det blev bara kaos i hennes inre, och det var så tufft för henne, för det här var en av hennes lilla syster och de bodde så nära och de gjorde så mycket och hade så roligt, och det var, för henne var det ju en jättesorg, och mamma hade hintat små grejer till henne mer, men hon hade precis som jag blev rädd, vågade inte prata om det. Och du vet, när vi pratar tillsammans när det här har hänt, jag bara känner, men gud, att vi inte pratade tidigare.
Men vad kunde det vara för hintar?
Nej, men det var exempelvis att hon hade gått till en läkare och bett om sömntabletter. Och hon sov dåligt, hon hade problem, hon hade sån här vad heter det, sömnapné. Snarkproblem och hade en snarkmaskin som hon kallade. Och den där var ju jättejobbig, hon hade problem med det där. Så jag menar, moster, visst, hon fick ju de här tabletterna av läkaren för att hon sa det här, men hon hade väl sagt någonting i stil till moster att nu har jag vad jag behöver, så att, och liksom hade haft något sånt där leende, och hon hade sagt någonting om några servetter och någon servetthållare, att liksom, ja de kan ju ni ta sen liksom, och såna där grejer som i efterhand så kände,
då är det så uppenbart.
Ja, det är så,
men
uppenbart.
Det är inte det i stunden. Alltså, för det vet jag med min faster, saker jag har tänkt i efterhand som jag bara, hur kunde jag inte fatta det? Varför vill hon ge farmor och farfars gamla brev till mig? Mm. Det var så viktigt att hon skulle ge dem till mig. Och jag tänkte, hon har väl hittat dem när hon har rensat någonstans.
Var det dags för mig att få dem? Alltså,
ja, men typ, inte men sen i efterhand så tänker jag bara, vad fan fattade jag inte det? Men det gör man kanske inte i stunden heller. Alltså,
nej. Men det var ju ändå en ganska, vad ska man säga, ändå en diffus signal. Hon hade ju ändå kunnat hitta dem och tänkt att men de här vill jag att du ska ha.
Precis.
Spännande, du som är intresserad.
Ja, men precis.
Den är svårare.
Ja, det är den. Men ja.
Men ja.
Ja.
Nej, usch, men det är säkert så för jättemånga, tror jag. Som, och det är ju så vanligt, som sagt. Det är så många, nu när jag har då lite grann berättat i alla fall för några få. Så jag tycker varenda människa jag springer på, mer eller mindre, alltså väldigt många människor har någon.
Ja!
Och det är, och som sagt, inte ovanligt, tror jag, att man just i efterhand bara tänker, men gud, att jag inte såg.
Jag vet.
Jag borde ju insett, och att jag inte gjorde mer. Och jag förstår det, för det är väl, man ska ju såklart inte känna så, men det, för mig har det liksom varit omöjligt att inte känna så, för det var ju min mamma och, som jag kände, och som jag, man bara blir knäckt liksom.
Ja, jag förstår det.
Men alltså, vad har fått dig att liksom ta beslutet att skriva den här otroliga boken?
Tack. När jag väl berättade till slut för våra barn, det var ju för att självmord kom närmare dem i deras liv och deras vänskapskretsar och sådär. Och de sitter vid vårt matbord en morgon och börjar prata om det här. Och jag ser ju vilken sorg, vilka frågor de bär på i sina ögon. Och till slut känns det bara helt omöjligt att hålla det här löftet till pappa. För jag känner att jag kan inte göra mitt jobb som mamma om jag fortsätter ljuga för dem nu om deras egen historia. De sitter och ställer frågor om just självmord och... Jag bara känner till slut, jag bara tittar på min man till slut, bara säger att det är dags nu. Och han fattar ju direkt vad jag menar. Och när jag väl har berättat för dem, då är liksom inte steget så stort till att berätta för andra. För vad min dotter säger ju bara, men mamma, varför har du inte sagt något? Och man liksom bara, varför har jag inte det? Nej. Varför har jag hållit det här idiotiska löftet som är ett ont löfte? Det kommer ingenting gott av det. Att bara stänga inne all den här skulden och skammen och fortsätta hålla den här tystnadsmuren. Jag som ändå har gjort till min livsuppgift på något vis, och allt vad jag har gjort i mitt yrkesliv har ju varit att berätta om vad jag tycker är viktiga saker som jag tror kanske kan hjälpa andra att... För jag tror jättemycket på berättandet. Och det vet ju att ni också gör. Och då kände jag, nej, men nu måste jag försöka berätta den här historien. Och då åkte jag iväg och försökte göra det. Och då gjorde jag det i 3 dagar, åkte jag ner till Palma och bara stängde in mig på ett hotellrum och kände, nu ska jag ner i det här som jag har bara stängt alla portar till och förseglat med massor av lås. Nu måste jag vända upp de där låsen och in och återuppleva alltihop. Och det gjorde jag det. Och dyrt hotellrum var det också. Jag kände för säkerhets skull så att jag verkligen skulle skämmas om jag kom hem.
Ja. Bra taktik.
Ja, alltså, kan jag tipsa om. Och jag bara skrev liksom från morgon till kväll. Jag hade satt upp en stenhård budget. Jag skulle komma hem med 100 000 tecken jag bestämt mig för. Och då gjorde jag det efter 3 dagar. Och då skickade jag ett mejl till 4 förlag som jag tycker är bra. Och kände att då sa jag det, jag tror jag har något skitviktigt att berätta. Vad tycker ni? Och de hörde faktiskt av sig alla 4 direkt.
Det blev jag väldigt glad över.
Jag blev också helt chockad.
Då är inte de rädda för
nej, nej, de var inte rädda. Nej. Det får jag ändå ge all cred till de här väldigt fantastiska förlagen, får jag säga. Det var 4 jättebra förlag allihop. Och jag var och träffade de här och de var otroligt duktiga allihop, känner jag, och de verkligen så att det här är en viktig berättelse, den här måste du berätta. Och liksom, och så till slut bestämde jag mig för Bookmark som har varit helt fantastiska i den här processen, får jag säga, och har hjälpt mig för det är ju svårt att navigera och framförallt att skära ner allting. När jag väl, det var som att öppna den här porten, då fanns det hur mycket som helst, så det bara flödar. Jag har bara suttit och gråtit hela sommaren, har varit en helt värdelös mamma och fru. Förlåt Lars och Tina, förlåt. Men jag har
suttit och... Jag tror de förstår.
Ja, det är jag helt övertygad om.
Ja, de är världens bästa verkligen. Men ja, så att det har varit liksom, så har förlaget sagt, alltså nu är det jättebra Frida, nu behöver vi bara ta bort 100 sidor till. Och man bara, Och jag tror att jag har suttit värsta, så nej, du vet, det har liksom gjort så ont.
Ja, och plocka bort,
det plocka bort. Jag bara, men då kommer de ju inte förstå om jag tar bort det här kapitlet. Jo, men de kommer att förstå. Jag bara... men det känns tufft liksom, och det har varit som en förhandling om alla de här kapitlerna liksom.
Så ja, det är klart. Men det tänkte jag med på, din man Lars, var han med helt med dig på att jag vill berätta för barnen?
Ja, han var direkt, jag bara såg in i hans ögon och han bara
kör.
Ja, han bara kör liksom. Det var bara en nick och han var liksom bara helt klar och varm i sin, och han gav det helt till mig. Den dagen jag ville berätta, då var det liksom självklart.
Men hur mår du idag?
Ja, bättre. Mycket bättre. Och jag märker ju att jag är... Alltså det är konstigt. Jag trodde att jag var immun mot den här berättelsen på något vis. För jag har ju suttit och skrivit den hela sommaren. Vartenda ord jag har gått igenom. Men jag kommer precis från att läsa in ljudboken.
Ja.
Alltså det, ibland går det bara inte. Alltså det tar bara slut och så hör man liksom teknikern till slut i öronen så där: Frida, hallå, hur går det? Är du okej? Och man bara... så får man dricka lite vatten och försöka ta det lite lugnt. Men, så att, ja, känslorna finns ju där såklart. Och jag det här kommer alltid vara min... livs, hoppas jag, största sorg. Jag hoppas inte jag ska behöva vara med om något värre. Men det har varit i alla fall väldigt skönt och befriande, kan jag säga.
Det måste vara så skönt att berätta, alltså prata om det nu.
Absolut, man brukar ju snacka om det här att det blir bättre när man släpper ut trollen i ljuset och, och det är det.
Känslorna har ju funnits där, men har du ändå varit bra på att så här låsa in dem i den där kistan och sen liksom inte öppna upp förrän du åkte till Palma då skulle skriva den här berättelsen? Alltså,
ja, jag tror faktiskt att det har varit det. Alltså, jag har ju...
Det finns så mycket distraktioner idag som man kan liksom distansera sig
från. Och det, jag menar, det har ju varit ganska ironiskt. Jag var ju under flera år chefredaktör för Topphälsa.
Det
är sådär, må bra inifrån och ut. Det var vår slogan ännu tar dem. Och jag tror ju verkligen på det. Att det går ut på det. Men samtidigt så var det ju som att jag kände mig lite sådär förljugen. Att jag ändå bar då på det här som jag inte berättade. Så att det känns otroligt befriande, för jag säger. Och jag kan ju verkligen rekommendera det om det är någon annan där ute som lyssnar och bär på en sån här tung hemlighet och kanske skuld och skit. Att om man inte orkar eller hittar kraften att våga berätta för någon annan, så börja skriv då. Jag märkte att jag skrev om en krönika om våld för ett tag sedan. Om att bli slagen som barn. Och jag kan säga att det var så många som skrev. Och som skrev tyvärr att jag har aldrig berättat det här för någon. Och det var många vuxna människor. Mm. Det var människor som var, ni vet, 45, 55, mm. 65. Oh. Som har gått ett helt liv och bara burit på det här. Och man märker ju att det är såna sår. Jag känner ju när jag läser de här orden att de gråter när de skriver. För de mår så dåligt fortfarande. Så jag önskar att vi blir fler som vågar berätta och inte hålla de här löfterna om att vi inte får berätta.
Nej, precis. Nej.
För det stämmer inte.
Nej. Så sant.
Men liksom ditt mod, alltså jag är liksom så berörd men också så inspirerad av ditt mod.
Mm.
Jag menar att du sitter, att du pratar om det, att du gråter, visar dina känslor. Det är liksom, alltså jag bara såhär, det är det vi behöver. Mm. Det känns som en revolution att göra det.
Och styrkan är att våga göra det fast man vet att det finns personer då som din pappa som skulle vara emot det liksom. Men du gör det för din skull. Det är det som är så viktigt. Om det är någon annan som lyssnar och bär på skuld och skam, att berätta det för din egen skull. Och håll inte tyst för någon annans skull. För det är aldrig värt det.
Precis, alltså jag tänker på många som just unga tjejer, alltså som brukar skriva till oss om sexuella övergrepp, och de säger att jag kommer förstöra hela hans familj eller hela hans, alltså det är liksom inte relevant.
Nej.
Ja, men precis. Mm. Verkligen allt det du säger, allt det ni säger skriver så under på verkligen.
Mm.
Så berätta, berätta, berätta. Mm. Och jag önskar så, alltså det är verkligen min dröm med den här boken, att människor ska läsa den förstås, men också verkligen att det inspirerar fler att våga berätta, inte sitta där. Ingen ska någonsin säga till dig, berätta aldrig det här.
Nej.
Det är du som äger din berättelse.
Mm. Precis. Okej, sista frågan. Mm. Den handlar mer om livet, men vad inspirerar dig?
Ja, mina barn förstås inspirerar mig jättemycket. De är helt underbara.
Hur gamla är de nu?
Ja, men Arvid har precis fyllt 12 och Tilla har precis börjat gymnasiet. Hon är 15, ska fylla 16. Hon är ascool.
För nu tänker jag liksom, nu när jag läser så här att hon är 4-5,
ja,
så bara, hur gamla är de?
Hon växer och växer. Ja, då. Nej, hon är snart lika lång som mig. Hon har precis börjat på en singer-songwriter utbildning på Kulturama.
Oj!
Ja, wow. Är väldigt kreativ och målar fantastiskt. Och Arvid är sjukt allmänbildad. Han har bättre koll på nyheter och politik och världsläget än vad jag har, typ, fast han är 12.
Ja, det är en
journalist. Jag lär mig så himla mycket av dem. De är fantastiska. Och sen inspireras jag av att träffa människor. Att få träffa er har varit otroligt lärorikt och inspirerande och fantastiskt. Verkligen. och jag menar, att vara journalist har jag tyckt för mig har varit otroligt roligt, just för att jag är nyfiken. Jag tycker det är kul att lära mig saker. Det tror jag de flesta av oss tycker. Mm. Och precis som ni träffar människor, så har jag också fått göra det väldigt mycket genom mitt liv. Och jag menar, vet, jag talar, då får jag träffa massor av människor. Ja. Man lär sig någonting varenda gång av varenda
möte.
Varenda människa. Mm. Så att varenda människa jag träffar egentligen lär mig någonting, och det är jag så himla tacksam över. Ja. Mm. Inspireras av det, av nya möten. Och det tror jag att vi måste bli bättre på, att försöka möta nya människor. Mm. För det är så himla roligt. Man lär sig så mycket.
Mm.
Och blir inspirerad.
Ja, men det är verkligen så.
Ja.
Tusen tack för att du vill läsa Ångestpodden.
Tack för att ni gör Ångestpodden.
Tack.
Tack.
Åh gud, alltså jag blir så tagen.
Ja, det kände ju jag att jag också var. Och det var vi ju redan.
Nej, men det var ju så mycket tårar.
Och ja, men och vi läste ju boken innan vi träffade Frida. Så att vi var ju liksom lite typ i chock när vi läste boken. Mm. Men vi visste ju ändå vad vi skulle få höra på. Men ja, tack så jättemycket Frida. Dels för att du vill gästa Ångestpodden, men också för att du har släppt den här boken.
Ja, att du har orkat skriva den är jag för evigt tacksam.
Ja, och den kommer betyda så mycket för så många. Det är jag liksom, ja, men jag är så övertygad om det.
Ja, den heter som sagt Berätta aldrig det här, finns överallt där du hittar böcker.
Ja, både fysiskt och online.
Exakt.
Ja, med det sagt, hösten rullar vidare.
Ja, och Ångestpodden med den.
Ja, självklart.
Vi hörs nästa vecka.
Precis som vanligt. Hej då!